Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Ni vet, intervjupodden där ju jag, Robin Berglund, försöker skaffa nya och fler kompisar. Juldagsavsnitt minsann. Och dessutom årets sista avsnitt. Jag har sagt det förr. Jag är benägen att säga det igen. Man får hemskt gärna bli Patreon till den här podden. Skänka en slant, vilken man vill. Då får man bland annat alla avsnitt av kompisdejten och massa annat kul. Och såklart stöttar man den här poddens existens. Det här gör man, om man så vill, på patreon.com/minavanneboken. Mattias Andersson, Josefin Nyström och William Johansson. Ja, de har blivit just Patreons sedan förra avsnittet. Och jag är den första att säga varmt tack och hjärtinnerligt välkomna ska ni vara. Men nu hörni, veckans gäst. En av svensk humors stora ju. Han har precis borstat bort dammet från axeln och påbörjat stand-up igen efter 5 års paus. Det blev långt idag och väldigt spännande det här. Podden klipps så som brukligt är av Alex på Silverdrake förlag. God fortsättning älskade lyssnare. 240:e sidan i Mina vännerboken Henrik Schyffert.
Ex-fru som är läkare, hon har sån jävla bra säger.
Nu bränner vi guld här. Först säger hej!
Hej, men jag bara vill säga att då... men då så sa hon... Då hade de en sån bra säger när de gick på läkarlinjen. När folk kommer in med sina ont och sina skador. Och då har de en säger som är vanligast. Mm. Så har du ont i magen så är det inte cancer. Utan nej. Du kanske måste gå på muggen. Eller så har du inte ätit. Eller så, du vet... Ah. Alltså alltid sådär när SD-kortet hänger så. Det vanligaste, Stäng av och sätt på.
Min kompis skar upp fingret på Öland i somras. Och då kom han till akuten. Och då var han ensam där. Men ändå så skickas han runt och får sitta och vänta i en halvtimme. Mm. För så gör man alltid. För att folk ska komma på att det är nog inte så farligt.
Nej. Nej.
Det var ingen där.
Nej.
Det var ingen kö.
Nej.
Det var fint tycker jag. Ja. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra idag.
Var den detta då?
Vi har varit sjuka hemma och så har det varit lite stökigt med det och så vabbandet och sen har det haft massa deadlines som jag är klar, blev klar med igår. Skrivit Solsidan manus som jag fick godkänt och klart igår, vilket var skönt. Och sen hade jag en stand-up grej jag skulle skriva som blev klar igår. Och sen så ja, håller jag på med filmmanus där vi kom på en grej igår som var bra och så här. Så det kändes så här, nu är det klart inför jul.
Gud vad skönt. Ja. Då får du vara helt ledig då.
Ja.
Från jobb och sånt.
Ja. Men Gud. Det är ju tråkigt. Jag tycker ju det är ju roligare att jobba.
Menar du det?
Ja. Alltså jag har ju så kul jobb.
Mm. Jo.
Så att det är så, alltså jag fattar inte det här. Jag tänker ofta äntligen måndag. Alltså, åh vad kul.
Jo, men kräver inte det att jag är en helg innan dess? Så man får andas lite då?
Nej, men jag andas ju på jobb. Alltså, så är det ju.
Menar du det?
Är det konstigt eller?
Jag har också kul på jobbet, men jag känner också en väldig press och såna där saker. Gör inte du det?
Nej. Det gör jag inte. Jag tycker det är jätteroligt att jobba.
Du är också barn. Jag blir lite lugnare när jag kommer hem.
Jag är småbarnsåren. Mm. Så att, nej, men det är klart det är mysigt att vara hemma med dem. De är skitmysiga. Men det är ändå så här att alltså på jobbet så vet jag exakt vad jag ska göra. Jag vet exakt liksom så här, jag har kontroll på det. Det finns ett lugn i det.
Mm.
Så här.
Du och jag har varit i samma bransch i 8,5 år.
Var det då du började med stand-up comedy?
Ja, precis. Precis. Ja. Så mer eller mindre.
Mm.
Vi har aldrig träffats.
Har vi inte?
Jag hade nog kommit ihåg det.
Ja.
Tror du att det gäller många på typ min nivå? Har du inte beblandat dig med oss så mycket? Det är ingen kritik, jag är bara nyfiken. För det är ju ganska lång tid.
Men för det första så har jag haft stand-up-uppehåll i 5 års tid.
Ja.
Så under 5 år har inte jag gjort
stand-up. Nej, det är ju såklart en stor
del. Så då kan man ta bort ganska många år.
Mm.
Och sen så tänker jag att du börjar för 8,5 år sedan. De första 2 åren så kanske du inte headliner på några bröder.
Fortfarande inte det. Nej, det är klart.
Alltså så att vi kanske inte möttes. Du kanske var mera maffiakomedy.
Ja, om ens det.
Om ens det. Nej, men alltså, och jag är också på maffiakomedy ibland.
Mm.
Alltså det är inte konstigt att jag är där. Men under de där 2 åren var jag tydligen inte det.
Nej.
Så att jag tänker att så jävla konstigt är det.
Nej, det var nog faktiskt hela svaret.
Ja.
Så kan det mycket väl vara.
Nej, men jag uppträder ofta på småklubbar och gör sånt här jox. Jag var i Vällingby förra veckan och körde på Folkets hus där.
Mm.
Med Marikas klubb där ute. Jag ska till Årsta efter jul och köra. Och köra på någon skena, jag vet inte vad det är.
Nej.
Så att, alltså, jag gör sånt där jätteofta.
Ja, men,
jag är en man av folket.
Alltså, för att vara en av the big five så kanske du är ner och hämtar vatten hos oss oftast. Du kan väl... Absolut. Men du är ju inte Atto som kör 12 gig om dagen. Så är det ju.
Nej, det är jag inte. Nej.
Men du har ju inte kört på 5 år. Det är väl den stora.
Nej, men jag gjorde en väldigt stor kul grej nu. Jag gjorde för 2 veckor sedan gjorde jag 9 gig på 3 dagar.
Är det bra?
Jag gjorde klockan 3, klockan 5 och klockan 7 gjorde jag en timmes shower. Jag hyrde en liten teater på improteatern.
Otroligt. Vardagar?
Vardagar, måndag, tisdag, onsdag körde jag.
Vilka kommer klockan 3?
Ja, men det var ju mest de där Jack Vegas-gänget som kom. Men de är också alltid hjärtligt välkomna.
De ska ha sitt.
Ja, men de kom då. Och sen så klockan 5 och 7 var det ju fullt. Då var det lapp och luckan. Men då körde jag en timme. Då sa jag att jag ska köra en timme. Och så hade jag liksom material för typ 40 minuter när jag började.
Mm.
Och så tvingade jag mig själv att bara hålla på och pladdra en timme.
Mm.
Och sen hade jag en timmes paus och så gjorde jag om där och så gjorde jag om där. Så jag gjorde 9 gig på 3 dagar. Så tänkte jag att istället för att åka runt till Katrineholm och så här, på sånt och göra 1 gig om dagen och hela dagen går åt den här resan, så bara trycker jag ihop det.
För det är ju det som man identifierar ganska fort, tycker jag, med stand-up. Det är ju så här, såklart, om man är musiker och sånt där. Folk, sånt som är på där man uppträder klockan 8 på kvällen, att det är svårt att ha familj då.
Ja.
Om du ska göra det varje dag, det är då ens partner är ledig och det är då man ska natta barn.
Ja, precis.
Så då man måste hitta den typen av...
Så är det, men också så här tänkte jag att man kommer in i det, att man huvudet hamnar i det här skrivläget.
Ja.
Alltså för dagen efter då så hade jag ju så säkert 28 nya anteckningar.
Ja.
Som jag då på förmiddagen hackade ner och gjorde om. Och så hittade jag, fan, här har jag en grej. Och så provade jag den 3 gånger.
Ja.
Och då gick den från 1 minut till 7 minuter liksom. Och sen på... Så när jag, första dagen hade jag 45... Jag säger att jag hade 50 minuter då första dagen. Och så när jag var på onsdagen hade jag 1,15. Så 25 minuter nytt fick jag ihop.
Har uppstått av de 9 gigen?
Ja, och bra nu. Ja. Alltså, som håller. Alltså, guld.
Det är fan trolleri.
Alltså, riktigt guld. Alltså, bland det bästa du har hört.
Vad härligt, vad glad jag blir.
Ja, nej, men det var faktiskt... framförallt en grej som jag sa en felsägning som jag bara hakade på. Och sen fortsatte jag med och så bara blev det. Och så bara, det här. Och så bara öppnar upp sig. Det är som med den där... There will be blood. And we've struck. Stop drilling. We've hit oil. När de springer med de här tunnorna och ska spränga för att det sprutar så mycket olja.
Hitt sidospår.
Ja.
Vad fint.
Ja.
Du nämnde den här pausen på 5 år. Vad befinner, om du är hård, liksom om du är krass, vad befinner du dig nu i glädjen till stand-up?
Ja, men nu är jag jätteglad. Men alltså i augusti, innan jag skulle börja och hade noll material.
Mm.
då var det vidrigt alltså. Och så hade jag sån scenskräck för jag inte gjort det på så länge. Och jag mådde jättedåligt och så här. Och så bokade jag, eller bokade inte ens. Jag gick in på några bund och gjorde sån här oannonserat. Mm. Bara 10 minuter emellan två stycken i första timmen så här. Och så tänkte jag så här, jag måste bara tvinga mig att göra det. Och då gjorde jag det.
Varför då?
För jag fattar att det är så det funkar. Mm. Du bara gör det, boka på. Och så säger jag till alla att jag kommer dit och sådär. Så mår man så slutar röka. Så säger man till alla att jag ska sluta röka. Men jag läste om den här nya raketen som NASA höll på att skjuta upp. Som blev inställd och som är nu i höstas här.
Mm.
Och då så var det någon som beskrev det att man måste komma ihåg med sådana här typer av jättestora raketer som går till månen. Att 60% av bränslet, det går mellan 0 och 400 meter.
Mm.
Och sen är det 40% av bränslet som går 400 meter till månen och tillbaks.
Mm.
Och precis så kändes det
att
börja på noll. Alltså det är så enorm kraft det här att bestiga det första trappsteget.
Mm.
Har man lite material så är det ju alltid mycket lättare. Det kan man ju spinna, jag vill ha åtminstone det här. Men jag hade ju inget gammalt som jag kommer ihåg och inget nytt. Jag hade ingenting.
Nej.
Så det var faktiskt skitjobbigt.
Ångrar du att det blev 5 år?
Ja, det gör jag. Det var dumt. Jag var på en turné som inte var inte räddad. Och då var jag inget kul alls med stand-up. Jag hatade det. Och jättemycket för att jag fick så mycket så här hot och polisskydd och byta säkerhetsdörr och massa skit med de här SD-gubbarna.
Mm.
Och då blev det liksom pavlovskt. Om jag gör ett stand-up-gig så öppnar jag telefonen så är 400 hat sms eller liksom textkommentarer där.
Mm.
Så varje gång jag gjorde stand-up så blev jag bara ledsnare och ledsnare. Och sen då, så tar jag en paus. Så tog jag paus på ett halvår. Och sen, ja, så fick vi barn. Och sen var det pandemi. Och sen gjorde jag Uje-filmen. Och så här. Så bara, helt plötsligt har det gått 5 år. Och då var jag som att, ja, men jag ska nog aldrig mer göra det faktiskt.
Mm.
Tänkte jag. Det var väldigt skönt att inte göra det.
Mm.
Men sen gjorde jag det en gång och så bara, men gud vad kul det var.
Mm. Det var så ändå.
Jag kan ju det.
Vad fan var det för material då?
Nej, det var första gången jag gjorde det.
Ja, det var den. Okej, okay, jag förstår.
Ja. Då hade jag skrivit 10 minuter nytt. Men också när man kom ut, bara så här när man gick, när de ropar upp en på Norra Brunnen, så går man den lilla promenaden från baren till scenen liksom. Och så fick man så här applåder och sånt på ens namn. Och så bara kom jag på, just, det är det här är. Det är ju inte i telefonen.
Nej.
Det här är det. Det är riktiga människor. Alltså internet är inte världen.
Nej.
Och det måste man komma ihåg. Och det är jättelätt att fastna i det här liksom. Det är samma gubbar. Alltså de här gubbarna som polisanmälde någon för så här mordhot liksom.
Mm.
Då hittar de honom. Och då är det precis som man tror. Då är det någon sån här ensam 35-åring som bor i Värnamo i källaren. Och hans mamma bla bla. Och sjukskriven och mår jättedåligt. Men då har de också hittat att han har skrivit. Sista 4 månader har han skrivit 60 000 tweets. På så här, han har så här 150 konton.
Mm.
Och tänker man, det är så det är.
Mm.
Då känns det som att det är 1000 pers.
Det är primärt han kanske.
Det är primärt han, tror jag. Nej, men alltså, så där är det nog jättemycket.
Mm.
Så när man kom upp där så märkte man så här, folk var jätteglada att se mig.
Mm.
De var inte alls arga.
Nej, vi gillar ju dig.
Ja, men,
nej, men, men
vet du, jag fiskar
efter. Nej, jag fattar det.
Men mitt huvud var det som att varje gång jag gör stand-up så hatar alla mig.
Mm.
Så kändes det i huvudet.
Men borde du inte bara tagit bort Twitter? Hade inte det varit lätt en
jo, effektiv? Jo. Ja, men jag förstår allt det där logiken. Att om jag bara stänger av det så finns det inte.
Mm.
Men jag hade något de hittar den och så håller på och så bara...
Alltså, jag vill bara säga det. Så fort någon säger, det här var inte ditt bästa avsnitt eller något sånt där. Då är jag redo på att hoppa. Så jag ska inte berätta för dig hur man hanterar hat och hot.
Nej.
Jag hade dött. Så jag vet det, jag vet det. Men med facit i hand så här, om du hade fått exakt samma situation hade hänt igen, vad hade du gjort annorlunda då? Hade det inte blivit en paus på 5 år då?
Nej, det hade inte blivit. Men det hade säkert blivit en paus på kanske 3 år.
Hade det blivit en insamlingsgala där det stod PK-fittan, eller vad stod det?
PK-eliten.
PK-eliten stod det.
Nej, det hade jag inte gjort heller.
Nej. Var det en dum move? Med facit i hand?
Ja, med facit i hand var det ett dumt move.
Mm.
Alltså att sätta ett face på det där. För man trodde ju att... I sin naivitet så trodde man att man skulle kunna besegra dem.
Ja.
Att man tänkte att om bara folk får syn på dem och tittar vad de håller på med.
Mm.
Så kommer folk att bli så arga på dem så de kommer försvinna.
Mm.
Det blev precis motsatt effekt. Mm. Det har aldrig varit större.
Nej. Men det var så lite av efterklok. Man tänkte ju det, för de var ju 3% då så att säga. Alltså
ja,
det, de är mycket färre då. Och sen
ja,
var det,
ja. Ja, det är mycket mitt fel att de är så... Jag tror att, så känner jag. Om jag bara har allt käften Jag, Malena Ernman och Jonas Gardell. Och vi har kunnat hålla våra jävla käftar. Nej, men jag har ingen aning. Men absolut. Bara för mig och min mentala hälsa så var det ett dumt move.
Mm. Men är humorn lite naggad i kanten på grund av det där?
Nej.
Du är helt tillbaka.
Ja, det är.
Glädjen är helt tillbaka.
Ja. Mm. Men nu gör jag inget sånt alls. Utan bara... Alltså det materialet jag hittar på nu, mm, den här timmen, är bara jättelarvigt.
Ja.
Bara flabb.
Larv. Men det är väl att blivit naggad i kanten?
Men kanske också att varje period i ens liv har sin tid.
Mm.
Kan man också tänka.
Ja, just det.
Att det var då.
Mm.
Men det som man höll på och sprutade keso genom näsborrarna på Ulf Lundell på 90-talet. Och,
mm.
Alltså det kanske hade sin tid.
Mm.
Och det här göra samhällskritisk inredningssatir på i arenaformat. Det kanske hade sin tid. Och det här med att göra trubbig, satirisk, politisk.
Mm.
Alltså det kanske hade sin tid.
Ja,
så kan man se det.
Fyllde i Globen.
Ja.
En kväll.
Alltså, just och fräscht.
Nej, den där insamlingsgalan. Alltså,
precis. Det gjorde det.
Men, jag tycker det är intressant det där. För jag är 32. Och hela tiden så får man små blixtar av det där. Jag ska få TikTok nu till exempel.
Ja.
Och det flyger inte. De gillar inte mig. Alltså, jag förstår inte dem, de förstår inte mig. Alltså,
vad är dina roliga skämt du säger där? Får du inga likes på dem?
Nej, men alltså, det är inte överförbart. Det är en egen universa där, har jag förstått. De är 12 till att börja med. Det är inte,
nej, men jag har ett smyg TikTok-account också. Där jag ligger och tittar lite ibland. Alltså, alla är inte 12, tror jag.
Nej, men... Och jag kanske skarvar lite, men... Jag märker...
Fredrik Andersson går det väl bra för på TikTok?
Ja. Jo, han har knäckt koden.
Ja.
Och det är inte, han når inte bara 12-åringar. Det finns, nej, andra.
Är det så att han är roligare än dig? Är det så illa?
Ja, nej, men jag menar bara att tveklöst.
Jag vet inte, jag bara försöker hitta vad skillnaden är.
Men lyssna klart på frågan. Vi kan så länge konstatera, Fredrik är mycket roligare än mig, ja. Men vissa forum tycker jag att det funkar bättre i. Och det är inte forumet jag vill... Jag vill bara konstatera att vissa grejer fattar inte jag.
Nej.
Vissa grejer känner jag redan nu att kidsen håller på med grejer som jag inte fattar.
Ja, så ska det väl vara?
Ja. Ja. Men på andra tiden så ska jag också betala hyran. Och om kidsen... De blir fler och fler, upplever jag.
Ja, men du kanske inte ska rikta dig till kidsen.
Nej, men...
Är det kanske inte din primära målgrupp? Har du gjort ett målgruppsanalys?
Nej.
Har du inte gjort det? Jag tycker du får ta in någon från den här KPI eller vad heter den där.
Hur ska jag ha råd med det? Ingen kollar på mina TikToks.
Nej, det är sant. Jag tänker att Fredrik har knäckt det. Men han berättade också... Alltså, vi pratade om Fredrik Andersson,
yep,
komikern. Mm. Får kontext. Han berättade också att han sitter med den där jäveln 3 timmar om dagen. Och så är han så här... Han har läst, kollat på YouTube så man ska göra. Att du ska, de här nyhetsgrejerna ska du lajka. Alla de här sakerna ska du följa. Så fort någon säger någonting ska du göra det här.
Mm.
Och så sitter han och gör det.
Mm.
Som en robot sådär. Ovanpå att han då producerar nya samtida skämt.
Mm.
Det gör ju du också, tänker jag.
Mm. Men apan är knappt skjuten innan han är där och skämtar.
Nej. Han har skämtat om det, mm, medan den, liksom, den fortfarande faller långsamt. Apan tar sig för bröstet. Då står Fredrik framför mig lite mikrofon. Så här. Har ni tänkt på en grej?
Barnen kastar likes på honom. Och det är så livet ska vara nu. Ja. Det var ett dåligt exempel då. Men fortfarande, vilka... Och det är klart att en stor del av sanningen är att man måste bara ta tjuren vid hornen och lära sig TikTok då. Och det gäller ju mycket. Men det här ska ju handla om dig. Vad känner du att du inte fattar? Alltså, vad känner du med dagens humorlandskap eller underhållningslandskap?
Jaha!
Fan vad svårt det är att begripa vad ni håller på med. Är det där kul? Där du bevisligen har fel?
Ja, men jag kan ha sådana som jag inte förstår. Jag fattar inte den här Johanna Nordström, Edvin Törnblom fyller Globen 5 gånger,
nej,
och sitter och pratar i en podd.
Mm.
Alltså jag har ingen åsikt om det, nej, är bra eller dåligt.
Nej.
Jag bara tittar på det och säger, hur kan så mycket folk titta på det? Det fattar jag inte, nej, alls. Alltså. Och så kollar jag på när jag stand-up och så tänker jag så här, ja, men jag ser skämten. Mm. Jag fattar det, hon berättar de här. Och hon är jätteduktig och närvaro. Men alltså, att det drar så mycket, det fattar jag inte.
Nej.
Och då tänker jag att så är det.
Ja.
Det här är något jag inte tydligen ska förstå.
Men är inte det du beskriver lite Beatlemania då?
Alltså det finns säkert 100 förklaringar.
Ja, jo, såklart. Men...
Framförallt tror jag att de är väldigt personliga. Och jag tror att de älskar dem som personer. Och att det är liksom, de går och ser de här karaktärerna och så här.
Mm.
Och att de njuter av att vara i samma boll som dem. Liksom. Mm. Att det är mycket det, så där, tror jag. Men sådär är väl alltid med... När det, fast det brukar vara vanligare i popbranschen. Det kommer någon sån här crazy frog liksom. Och så ska man alla gilla. Så man bara är så här, varför är det här? Jag fattar inte det här.
Nej.
Men när det kommer till humorsvängen så är det liksom, det är ganska nytt i den världen. Så där. Men här är ett sånt exempel, tycker jag.
Men då borde inte du, lik Fredrik Andersson, sitta 3 timmar om dagen och kolla hur man...
Nej. Den där tårtbiten är uppäten.
Okej.
Okay, ah. Tänker jag. Mm. Jag får en mindre tårtbit lite längre bort så här, som jag kan sikta in mig på.
Ah.
Sen har jag också, min tes har alltid varit att så fort man börjar analysera vilken är min målgrupp och hur ska jag nå dem, så har det alltid gått åt helvete i min värld. Varje gång jag försökt göra någonting för en viss grupp eller uppnå någonting, det har alltid gått åt helvete. Och varje gång jag har sagt så här, nu gör jag bara det här för mig själv och ska jag bara berätta min tråkiga lilla historia och exakt det jag tycker är kul själv. Mm. Så här, då har det ibland smält.
Ja.
Sen 90s och Just och Fräscht. Alltså Just och Fräscht kan man tycka i efterhand var stort och brett. Men när vi presenterade idén att vi ska göra en stor föreställning om möbler.
Mm.
Då var det knäpptyst på andra sidan. Mm. Mm. Det var ingen som var så här, yes! Där har vi det.
Nej.
Ingen fattade det. Och jag sa, men lita på oss. Alltså vi ska driva med inredningstidningar. Och de bara tog sig för pannan. Bara, okej. Okay. Ja, det kan jag inte vet.
Ja.
Smalt behöver inte betyda smalt.
Nej.
Och så fort man har tänkt så här, nu ska vi verkligen göra något som alla har gjort, så här chilling på Grand gjorde vi någon föreställning på Grand Hotel där vi tänkte att nu ska det vara stort och brett på det här. Det var vår sämsta föreställning.
Det är så alltså?
Ja, jag tycker alltid att det blir så där.
Mm. Jag har en tanke. Eftersom du har varit coolast av alla under så lång tid så tänker jag att det skapar liksom ett sparka uppåt manöverutrymme för folk att kasta skit på dig och skoja om dig. Och skoja om ditt utseende och skoja om dina tillkortakommanden och sånt där. Mm. Och kan du ibland känna att nu har du fan slagit över. Nu är ni taskiga mot mig.
Ja, det kan man göra. Men du brukar alltid tänka så här, vem är avsändaren?
Mm.
Alltså, så, då, och då brukar oftast man förstå. Så här. Mm. Men det är ju precis som att vi inte ska förstå Crazy Frog. Så är det också Oidipus. Att vi måste också döda våra pappor.
Mm.
För att överleva. Liksom. Mm. Precis som vi gjorde. När vi gjorde i manegen och det här. Vi drev liksom med Sven Melander och de här liksom gubbarna. Och de här liksom helt apropå satir och sånt där. Liksom. Mm. Det var det värsta vi visste liksom. Och de var ju helt i chock över det. Varför skulle de arga på oss för så här? Och vi bara så här, ni är gubbjävlar så här. Då var vi unga punkiga. Och så nu måste man ju liksom ge sig på mig. Det är väl helt, jag tycker det är helt logiskt.
Ja, det är ju rätt, såklart. Men hur känns det då?
Nej, men det är alltid roligare att få så att du är bäst än du är sämst. Men det känns inte jättemycket.
Nej, det gör inte det.
Nej, det gör det inte.
Nej.
Och antingen så börjar förstå man vilka det är för att det är folk som är sån här högertrollkanten och de har inget.
Men de tycker det är någonting annat, tycker jag.
Ja.
Alltså, det känns som att de har en annan agenda.
Ja, precis. Och när... så bara använder de det så här, att de gör så här komiker inom citationstecken och sånt där. Liksom man bara, aj, den sved.
Men det större är att jag blir så arg på den. Så de lyckas ju. Sluta, det där är det tråkigaste.
Ja, framförallt så blir det ju som att de är sämst på humor själva. Att de är liksom så här, han är komiker. Och så här, bara, aj. Ouch! Och sen så fattar jag så här att i ståuppsvängen så är det roligare att droppa mitt namn än om man ska göra ett skämt om muggiga saker än att droppa liksom någon annans. Mm. Jag har ju också varit ganska högljudd själv.
Mm.
Så jag förstår ju att vad ska sleven vara om inte i soppan.
Mm. I hundåren då pratade du om när du hade intervjuat någon tidning. Och där så sa du att hon som intervjuade dig blev så trött på att för du ville hjälpa till så mycket.
Just det.
Det gör det ju jättelyxigt, tänker jag. För jag märker, det är ju en hela dröm att få intervjua dig på alla sätt. Men går det? För jag är ju ändå, min plan med det här är ändå med några procent ärlighet att jag vill att vi ska bli kompisar här.
Ja.
Går du att lära känna dig med micken på, tror du?
Ja, det kanske det gör. Men jag har ju inte anställt nya kompisar på säkert 15 år. Nej. Så om man bara där kan man säga att det spelar ingen roll vad det är för mick eller inte.
Nej.
We're not hiring.
Nej. Nej, jag nej, men...
det är fullt. Jag har 3 kompisar.
Mm.
Och en gång hade, under en period hade jag 4. Men då var jag så här: nej. Och då så släppte jag taget på en.
Du fimpade en då?
Ja. Eller han. Vi gjorde, det var ett ömsesidigt beslut.
Mm.
Vi bara gled iväg från varandra. Så nu har jag 3 kompisar. Det är en granne som håller på att jobba in sig lite. Som är ganska, som jag funderar på att släppa in våren 23.
Det är inkilningsprocess nu.
Ja, han är prospect. Han är prospect-västen.
Håller dig i fick.
På sig. De tar in 8 JAS-piloter i Sverige per år. På deras flygutbildning. Så, och jag tar in färre.
Och stryker vi mig från den ekvationen?
Ja, alltså det är inte personligt överhuvudtaget, bara du fattar.
Ja.
Alltså det är vi anställer den.
Men var inte det jag frågade efter? Jag blir ledsen över att vi inte blir kompisar. Men framförallt undrar jag... Nu gick Henrik. Men framförallt undrar jag om det går, tror du, att... Alltså om det där... Den där superkraften du har att göra en bra intervju. Om det gör att hade vi inte haft micken på, tror jag att vi hade haft ett annat typ av samtal då?
Nej, men det tror jag inte. Men jag tror också så att vi... Jag tänker också att du är jävligt duktig och rolig. Och så tänker jag så att om du och jag hade träffats på Skene Comedy i Årsta så hade vi nog pratat exakt lika avslappnat som här, tror jag.
Ja.
Jag tror inte alls att jag är bra på intervju. Alltså, jag tror att den här kritiken hon gav mig var korrekt. Att det är en ganska dålig intervju när någon är... liksom ligger och tänker på intervjun, låter och själv sitter och kollar ljudet åt dig och så här. Alltså det är en bra intervju är väl någon som alltså så här Liam Gallagher intervju liksom, de bara ramlar in och säger så här, alla i Blur ska dö och sånt där liksom. Då är man så här, alltså det är en bra intervju. Är någon som är så här medveten och media savvy. Alltså det låter ju vidrig. Du kanske gör en enkel intervju med mig, men inte en bra.
Okej, men den här vänskapsambitionen må vara enkelriktad.
Ja, det är en 100%. Alltså det är några frågor om det.
Men den kommer ändå den här processen kommer vi genomföra ändå.
Ja. Ja, men jag måste ju hälsa på dig nu om jag springer på dig någonstans.
Så får du nog lov att bli.
Alltså, och det kan jag inte undvika efter att ha suttit i den här källarsgubben med dig.
Nej.
Alltså måste jag ändå, tja! Och också jag måste ju tänka liksom, komma ihåg vad du heter. Men det är väl ungefär den ambitionsnivån.
Ja. Jag drar i jingeltråden och sen provar jag om jag kan bli kompis med dig då.
Ja.
Det blir fint.
Ja.
När känner du dig fin?
Gud, vilken bra fråga. Jag jagar ju så här, det är ju min hobby. Alltså jag jagar. Och då så var det någon som sköt någon stor hjort här i snöyran här. Och då fick han och jag släpa ut den där hjorten. Och det var superjobbigt och jättelångt. De väger liksom 120 kilo. Man får dra med snören och genom... stubbåkrar och snö och sådär. Och vi blev jättesvettiga och höll på en halvtimme att dra ut den där. Och då när äntligen kom upp på vägen, då tänkte jag så här, fan nu är jag lite snygg. Alltså jag var så här svettig och blodig och liksom så här, att få ta med alla jackor och liksom så här. Då kände jag så här, ja men här känner jag lite fin.
Men jag har inte varit där, men det låter ju väldigt mycket som att man går i urmänniska på något
sätt. Ja, men det är precis det som är grejen i de sammanhangen. Det jag känner mig som minst fin är när jag är uppklädd och man har på sig, de står på någon matta och man ska fotograferas eller man ska någon sån här liksom så här. Då känner jag mig alltid som absolut tjockast, fulast, tröttast. Jag känner mig som en inlindad julgris. Man har hängt så här julgransbelysning på som bara... det är mitt absolut värsta.
Vadå?
Ja, men det är det värsta jag vet.
Ja.
Hatar det.
Är det liksom, det är inte kläderna kanske så mycket som situationen då, eller?
Nej, men det är väl allting det här liksom. Jag vill också någon sån här grej att det finns något så onaturligt i det. Det känns inte som jag alls.
Nej.
Jag.
Nej, det är väldigt stor kontrast mellan dem.
Ja, och då tänker jag så här, om man skulle få visa upp sig någon gång så var det precis när vi kom ut ur skogen och ramlade upp på den där lilla vägen med den där jävla kronhjortar. Alltså, då kände jag mig liksom... Nu!
Kom nu bingo.
Kom nu bingo. Bingo. Lever han?
Ja, han har klärt ut sina barn till horor.
Ja.
Vad är det roligaste du har sett?
Ja, bingo klädde ut sina barn till horor. Ja,
det var otroligt.
Det var väldigt roligt. Alltså privat, du vet, när man är några tajta kompisar och sen händer någonting internt och smalt och så är det bara vi fyra som fattar det och så här, och då man kan skratta liksom, du vet, i 2,5 timmar åt det här. Det är det absolut roligaste. Mm. Alltså, och det är helt omöjligt att säga han sa, hon sa. Ah. För ni har ingen aning vilka de här människorna är och ni kommer aldrig fatta referenserna.
Nej.
Men för oss just då var det så fruktansvärt, fruktansvärt kul.
Ah.
Och det är ju det som är det absolut roligaste.
Mm.
Sen såg jag en Edvard av Silén lägga upp så här, folk som ramlar. Ja, så var det någon som hade ställt sin mormor på i en rullstol på en sån här uppfart. Och skulle in och stänga garagedörren. Så rullar hon långsamt iväg ner för uppvarnaren. Och ropar hjälp, hjälp, hjälp. Och sen börjar springa efter. Och sen fortsätter hon över vägen ner i diket på andra sidan. Jag måste medge att jag skrattar högt. Det var väldigt roligt.
Man kommer ofta dit. Det är nog det.
Ja, men det är ju liksom kött och potatis. Det är så, mycket av humor tycker jag är så här. Och vi har också friterat några kaneller och sprött. Alltså, medan ja. Ändå så här fläskpotatis. Mormor rullar iväg i rullstol och ropar hjälp. Det är, alltså, man är inte gjord av trä. Det är svårt att värja sig. Man hör bara... så här, medan så försvinner. Det är väldigt kul.
Fan, vad härligt.
Mm.
Kan du borra i betong?
Jag har en slagborr och jag har ett betongstål.
Mm. Vad är det?
Alltså det själva, det är så okay. Borren, borrstål heter det va? Då kan jag ju använda den så att det blir ett hål i betongen. Men där är mina kunskaper om betongborrning.
Ja, just det. Men ringer du hantverkare mycket liksom?
Alltså jag kan inte bygga en altan och sånt där, som folk håller på med.
Nej.
Som vissa kompisar man har som ska lägga om taket i sommar. Så där är jag absolut
inte. Vad är det hända efter du gjort då?
Jag var på Coreouta en gång.
Mm.
Och då fick jag ett pling på den tiden jag hade Twitter. Det var ju länge sedan, men då hade jag Twitter. Då fick jag ett sånt här hashtag pling på mitt namn.
Har du ett hemligt Twitterkonto också?
Om jag har ett hemligt Twitterkonto? Ja, det har jag kvar. Mm. Ett sånt där läskonto.
Ja, just.
När folk refererar till Twitter-grejer.
Ja, just det,
så precis. Kan man klicka på dem. Så det har jag. Men då fick jag ett pling och då var det så här, hashtag Schiffert var precis inne på och skulle köpa spik. Och så var det en ytterligare anställd som hade skrivit så här noob frågetecken och så kom svaret noob utropstecken. Då direkt blev jag recenserad av samtliga anställda på Coreouta. Vart jag satte mig i bilen och bara ding, noob, noob.
Fan vad sjukt.
Ja. Så där, jag tänker att de bedömde mig helt korrekt.
Ja.
Korrekt bedömning.
Jävla coolt språk. Du måste gadda dig här och nu minst 7x7 centimeter. Vad blir det?
Jag har alltid tänkt att loggan till DX7-an, alltså den gamla synten, okay. är ganska snygg. DX7.
Mm.
Den har jag gått och suktat lite på.
Mm. Vad hamnar den då?
Nej, men nu nacken va?
Mm.
Ganska högt upp. Så man ser den om man har skjorta. Så står det DX7.
Det skulle pigga upp på röda mattan.
Ja, jag tänker det. Det är väldigt svårt med tatueringar nu för tiden. Jag har ju en gammal tatuering som jag gjorde när vi var på min första rockturné. Då var vi i Bryssel. Så jag och Christian Falk gick och tatuerade oss i Bryssel. Och tänkte, är det ändå på liksom min första rockturné? Alltså, det vill liksom gå till sjöss. Liksom. Ja. Det här kan jag ändå göra en tatuering. Så då har jag son i loggan.
Ja, men det
tatuerat
gör jag.
På ena armen. För det var ju då väldigt speciellt att ha ett produktmärke.
Mm.
Och det här var ju innan till och med taggtråds och tribals och sånt där liksom. Innan tatueringsboomen.
Det är fortfarande järvt.
Med?
Alltså företags...
Ja, det vet jag inte. Men jag tänker också om jag skulle ha någonting så borde det ändå vara i samma linje.
Ja, men precis.
Då tänker jag DX7-an är... Mm. Snygg.
Men är så ni onda på något sätt? Vet man någonting?
Det tar jag för givet att de är. Alltså alla företag, när de blir så där stora. Alltså någonstans är det barn som kokar in.
Ja, men så är det. Men jag menar, Carema har ju mer ondska per omsättning än vad så ni har.
Det tror jag inte. Jag tror att Sony är så pass mycket större att de...
Tror du det?
Ja. 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 Jag tror att de är satanister, alla de här. För annars blir man inte så här stor.
Om man
är... Ja, men alltså,
ja, jag fattar. Det var roligt bara.
De har liksom mutat någon i Uganda.
Ja, just det. Det är den typen av grejer.
Ja, miljarder som de har använt och liksom för att bränna ner regnskog för att bygga en fabrik. Alltså, så här tänker jag att det var.
Carema väger bajs, men Sony är så. De har ingen ozon på grund av det.
Ja, ja, men så tänker jag lite.
När kräktes det senast?
Gud, det var länge sedan. I morse så kräktes min son jättemycket. Vi fick slänga mattan.
Oj.
Så det var det närmaste jag var kräks var i morse. När kräktes jag senast? Det måste ha varit säkert 10-15 år sedan. Jag kommer inte ihåg.
Alltså, jag vill inte dra det för långt. Men du mår bra och haft en väldigt bra dag.
Ja.
Många är vi ju som om ett barn hade kräkt på mattan och så slänga den. Så hade det påverkat en del ändå.
Ja, det är ju sånt där påverkar inte mig. Nej, det där rör inte mig i ryggen. Allt sånt där som ungarnas bajs och kiss och kräks och mask i magen. Och så, alltså jag har noll. Jag tar det med tummen och sen tvättar. Alltså jag har inga problem alls med det.
Men var det som med första ungen också? Eller har det
ja, men jag har aldrig varit så här kräkmagad över sånt där. Tycker inte jag.
Men mattan var väl synd?
Ja, det var ju synd. Alltså det var ju tråkigt. Men alltså, nej, men jag tycker inte att det där. Igår så var jag på restaurang med min son som ville 20. Och så fick jag in någon så här liten soppskål. Och så drog jag upp ett jättelångt hårstrå. Så här, du vet, 3 decimeter långt hårstrå som jag drog upp. Och så bara slängde det på golvet och åt vidare. Alltså jag, och han var så här, men ska du inte säga?
Nej.
Men vad fan, det är väl bara otur. Det är inte med flit.
Nej.
Det råkar ramla ett hårstrå i soppan. Det är väl ingen grej.
Här är jag faktiskt på din sida. Jag tycker det är en psykosområde att man ska tycka att det är äckligt med hår.
Ja.
Alltså folk sitter och tuggar på sitt hår och det smakar ju ingenting.
Nej, nej, nej. Det är också att hår, så länge håret är på huvudet så är det jätte... Det kan man göra vad som helst med. Folk har i munnen och liksom slickar på det och liksom drar i det och så här. Så fort det lämnar huvudet så är det det äckligaste som finns. Det där är någon gammal standardprotein, tror jag. Undrar om det är en Seinfeld-grej, kanske.
Mm.
Alltså, den där tanken har jag snott. Bara, så ni fattar. Jag vet inte varifrån, men jag har hört det någonstans.
Du har inte Twitter, så du missar drevet i alla fall.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Welcome to Mr. David. Har det lugnat ner sig lite skämtsnohatet? Det var ju väldigt stort för 5-6 år sedan.
Mm.
Har du lugnat ner sig lite?
Jag är inte expert. Man borde prata med Jofi om det här, tror jag, framförallt.
Ja, han kan det där, ja.
Men min gissning är att det liksom var en av många internetbarnsjukdomar. Att vi håller på att lära oss reglerna.
Just det.
Att det var ju the Fat Jewish och många sådana stora konton där folk sa så här, men internet är ju fritt. Och så man blandade ihop olika internetregler med varandra.
Just det.
Så jag tror att folk lite har lärt sig hur man beter sig.
Ja.
Framförallt att det går att citera och sånt där. Och det ändå är kul.
Just det.
Alltså det är för att Jewish kan lägga upp så att säga någons tweet och han får ändå de likesen, men det står ett namn.
Just det.
Det är fair, det är liksom
tillräckligt.
Så jag tycker inte att det är lika mycket skit.
Nej, men jag tror att du har rätt i det. Att folk börjar rätta mun efter matsäck liksom. Man lär sig lite reglerna.
Ibland så kommer, om det är någon utifrån, om det är liksom en sportmänniska som har liksom klippt bort någons namn.
Ja.
För den kan inte reglerna. Ja. Det händer ibland, men det blir inte alls samma...
Nej, rabalder.
Nej.
Nej.
Vad är det dyraste du har stulit?
Jag hade en period när jag snodde blöjor.
Mm.
Alltså, blöjor är ju ganska... Har du barn, eller?
Nej.
Nej. Alltså, man tänker inte på det, men blöjor är ganska... Det är ganska dyrt.
Mm.
Men det var mest... För en gång så handlade jag... Och så la jag det liksom... Längst ner i vagnen la jag blöjpaketet och så fyllde jag på mig. Och så glömde jag bara lämna det. Så bara gick jag ut med det. Så tänkte jag, fan, där snodde jag liksom blöjor för 280 spänn. Så det var ganska dyrt. Men sen har jag inte stulit något dyrare än så. Jag tror inte jag har stulit.
Det är knappt stöld, alltså. Att glömma att scanna.
Ja, men sen kanske jag gjorde det en gång till bara for the fuck of it.
Okay.
Bara se om det gick igen.
Ja.
Jo, vet du vad jag stulit en gång? Jag snodde pengar faktiskt.
Mm.
När jag var på den här rockturnén på 90-talet så gick jag till ett växlingskontor på den tiden när det fanns med svenska pengar. Och så ville jag växla då, så jag hade 2000 kronor ville jag växla då till dollar. Så lämnade jag över det så här. Och då så tog hon pengarna och så tittade hon på dem och så sa hon, ah, Swiss francs, sa hon. Och så fick jag tillbaks då 20 000 kronor. Alltså för att 2000 svenska är ju liksom svenska, Swiss francs var 10 gånger mer.
Ah.
Så fick jag 2000 dollar för 2000 kronor. Jag skulle få 200 dollar. Då var jag så här, wow. Och så gick, tänkte jag så här, det här är en grej. Och så tog jag med mig 4000 kronor nästa gång. Och så puttade jag över dem. Och så sa jag bara lite så här, lite tyst. Swiss francs, sa jag så här. Och det funkade igen.
Nej.
Jo. Då fick jag 40 000 spänn för 4 000 kronor.
Pojken med guldväxeln.
Ja, sen vågade jag inte göra det igen.
Nej.
För då tänkte jag, det är kameror och sådär.
Ja.
Men jag var ung, fattig och rockby. Ja. Och så tänkte jag så här. Och är hon så jävla dum? Hon är ändå... Hon ska jobba, hon jobbar ju där.
Det är hennes jävla uppgift.
Det är hennes enda jobb. Ja. Att liksom titta på pengarna och se vad det är för peng.
Ja.
Men de har ju liksom Sweden, Swissen, det är ju samma, det står svenska krona på den och de bara Swiss franc.
Så otroligt. Det, man har hört att folk, att man är trött på den här hopblandningen, men här gav det ju verkligen utdelning.
Alltså. Alla gånger jag har blivit förbannad för att de blandade upp Schweiz och Sverige, för en gångs skull så blir jag glad för det. Jag betalar för allt. Alla. Ni är skyldiga mig det här för alla gånger jag liksom, nej, no, burn Mr. Capital of Switzerland.
Så här, hade franken legat i 1,40, då kan jag känna mig så här, fuck you.
Ja.
Det hade inte varit värt det.
Den var hög. Alltså det är stulet. Det måste jag säga att det var stöld. Nästan bankrån var det.
Ja, precis. Det är en stilig kupp. Mm. Vem sköt Palme?
Det vet, men jag tror att det, den där senaste teorin tror jag på.
Mm.
Vad hette han? Stig... han
hette Engström. Var det Engström?
Ja,
Skandiamannen.
Ja. Jag tror det är lätt trovärdigt tycker jag.
Hur insatt är du?
Nej, men jag har ju suttit med GV en massa så här middagar när jag fått det här ut. Han har ju liksom, jag brukar aldrig riktigt minnas vad det var han tyckte. Jag tänkte att han vet. Ja. Men
är han en av de tre kompisarna?
Nej. Så fina kompisar
nej.
Har jag inte.
Ja,
han är en god vän och jaktkamrat.
Och han är inte fyran som du fimpade heller, det skulle du nej.
Du Leif, jag är ledsen, men you're out.
You're not longer in the running towards becoming.
Nej, precis. Nej, han är inte så, nej, det är han inte. Men jag hänger med han ibland. Vi var där förra veckan.
Han tror att det är...
Jag minns inte vad han tror, men nej. Han har väldigt mycket... Han har ju skrivit böcker om det där.
Mm.
Men jag skulle säga, av alla teorier jag hört genom åren, så tycker jag att den är Engström, det låter trovärdigast.
Ja, jag tror dig. Var har du ondast just nu?
I ländryggen. Höger ländrygg.
Varför då?
Ja, för att jag hade en knäskada på vänstersidan som jag opererade för ett halvår sedan. Så en diskmenisk-grej. Och då har jag gått under liksom 2 års tid och vägt, kompenserat med höger ländrygg.
Mm. Ja, just det.
Och nu måste jag träna bort det. Så jag har fått så här rehabövningar som jag gör. Och då måste jag träna höger ländrygg jättemycket för att... Eller vänster måste jag träna för att kompensera det här. Och det gör att jag har jävligt ont i höger fortfarande.
Det är som en himla ond cirkel att vara sned.
Ja,
hela tiden.
Det är dåligt.
Mm.
Det är dåligt.
Vilken frisyr hade du haft om du hade kunnat?
Oj, vilken bra fråga. Det är så tråkigt. Jag sitter ju med min sista frisyr nu. Sen är det, jag kommer ju aldrig ha någon annan frisyr än det här. Här brukar jag sitta och säga hemma. Och då så säger Nora alltid, men nej, det kan du visst. Och så bara, nej, alltså jag fattar inte. Ska jag liksom komma med något page? Alltså jag vet inte. Det kommer bli lite tunnare, det kommer bli krypa upp lite mer. Men det är det här jag har. Alltså Alec Baldwin har jag alltid tänkt har väldigt bra hår.
Mm.
Alltså det är verkligen så här schoolboy fringe, men på en 60-årig man.
Ja.
Alltså Janne Helin också, SVT-chefen.
Mm.
Han har också fantastiskt hår. Och jag kan inte sluta titta på hans hår. Jag pratar ofta med honom om hans hår och sådär. Alltså den typen av så här, bara kunna ha liksom, dra handen igenom det så bara faller det rätt. Liksom. Det, alltså det tänker jag att det vore drömmen.
Det är två jättebra exempel. För det blir lätt alltså att folk som är över 50 som har bra hår, att det blir för ungdomligt.
Ja.
Att det är lätt att man tuffar till det för mycket. Men båda de exemplen tycker jag verkligen är vrålvärdiga.
Ja, tack.
Så jag håller med dig om det. Men ja, har du lekt med snaggtanken?
Ja, jag har snaggat med en gång. Men jag har ju... Jag snaggade med en gång för en filmroll vi gjorde, en killingfilm. Och då var jag tvungen att...
Var det Fyrenjänster då?
Ja, precis. Då hade jag ju som en sån här helikopterplatta. Och han som Horst Stadlinger, som var maskör på det där, som är en tysk gammal proffs som har gjort film i Tyskland och Sverige i 60 år. Han rakade mig och så tog han mig på huvudet och så sa han, åh, vilket toppigt huvud du har. Och sen dess alltså jag bara sjönk ner stolen. Så jag tydligen väldigt topp. Men också så att det blir så här, en tysk som börjar prata skallmätning. Det blir så många jävla referenser i huvudet. Och plus att han tyckte att det var spännande men så toppigt huvud. Så då sen dess har jag inte vågat snagga det.
Helvete vad kul. Har du spelat paddel?
En gång har jag gjort det på en tv-inspelning vi hade. Så försökte jag spela paddel. Jag hatar det. Det är ingenting för mig. Men så slog det mig att jag är värdelös på alla bollsporter. Jag har aldrig tyckt om bollsporter. Så ingenting med boll funkar med mig.
Men är det liksom i livets TP-tårta? Är sport, är det ditt största hål skulle du säga?
Ja, det är det. Kunskapsmässigt är det absolut väldigt stort hos mig. Alltså jag fastnade i Formel 1 här för några år sedan. Och då fastnade jag på riktigt så att jag själv kunde sitta och kolla långa lopp och jag kunde stallcheferna och liksom, för att jag var genuint intresserad av det. Det är det närmaste jag kommit det där, tror jag. Men alltså, absolut är sport mitt största hål.
Men är det att du inte var intresserad som barn? Eller?
Ja, det är det. Också, det här är ju mycket min psykolog pratar också, att vi bodde i en by som heter Rosersberg som var 2000 invånare och där alla, och när jag säger alla så är det inte som att det är en överdrift någonstans, utan det var verkligen 100% spelade handboll, fotboll, hockey. Och jag, det är bollsport, jag tyckte inte det var kul.
Nej.
Så jag var utanför hela tiden och satt hemma medan de höll på att spela de här sporterna. Vilket gjorde att jag började hata de här sporterna. Men det var ju inte det, det var ju bara för att jag hatade att vara utanför. Men jag projicerade då hatet på de här sporterna. Och då så definierade jag mig själv som 15-16-åring som en som hatar sport. Det blev en del av min liksom, karaktär. Så jag satt hemma och spelade in rakt över disk med kassettband och organiserade i ordning och sådär. Det var min grej. Och sen hade jag följt med. Det har blivit liksom en del av min karaktär. Så. Sen kan jag absolut kolla fotbolls-VM själv någon match. Och tycka att det är kul att titta på. Men jag kan inte säga så här, nu borde de gå ner 4-4-2 och hålla mitt linje längre. Alltså riktigt kan jag säga.
Men att du kan kolla på det, är det har din terapeut tagit dig dit? Eller har det alltid varit beröringsskräck?
Nej, men det har också bara långsamt växt in så här. Men det är mitt största hål i så här, kunskapsmässigt är det. Sport.
Har du varit i Rom med alpin?
Romalpin har varit det, ja.
Härligt. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Så nu är det lyssnarfrågor.
Aha.
Ska vi se vad de undrar. De vet inte vem som är gäst, så det kan bli vad som helst.
Jaha.
Patreon. Johanna Ekberg undrar, vilket brott är mest troligt att du skulle bli åtalad för?
Ja, men det måste vara en trafikförseelse, tänker jag. Jag är ju då kört väldigt mycket bil och kör mycket bil och tycker ibland att jag som väldigt kunnig medelålders man, bilförare, har rätt och ibland köra på mitt sätt.
Ja.
Och det skulle jag tänka att där skulle jag kunna åka dit.
Har du blivit stoppat mycket?
Nej, det har inte blivit. Men det ingår ju också i det här att jag har kört så mycket och jag vet ungefär när man kan, jag tycker jag vet ungefär när jag kan göra det här och inte kan göra det.
Ja.
Men det görs.
Har du blivit viftad vidare för att du är den du är?
Nej, aldrig.
Nej?
Nej, tvärtom.
Det är på film bara?
Det har jag aldrig, kan jag inte tänka mig händer. Jag har ju en kamrat som är polis. Och hon berättade att det är ju lilla julafton. när de får tag i liksom en, ja! En TV4 kändis. Det är ju, för då är det liksom att man får tårta på stationerna.
Det är deras gjort typ.
Ja, det är deras kron. 16 taggare. Grattis. Alltså tvärtom tror jag. De plockar oss direkt.
Det låter rim. Love Öjen undrar så här. Om du kunde kommunicera med alla djur, vilket skulle du komma bäst överens med?
Jag gick i terapi, på tal om terapigrejerna, så fick jag lära mig att man kan vara känslomässigt, så för att förenkla hur man känslomässigt är, så kan man få ett djur. Och då visade det sig att när vi gjorde de där testerna, han och jag, så var jag en sköldpadda. Alltså det finns någon som då är liksom lite rädd för att emotionellt engagera sig för mycket i någonting. Och då kryper in i sitt skal. Så, här. Så tydligen är jag rent psykologiskt är jag närmast sköldpaddan.
Okej.
Okay. Så jag tänker väl så då.
Just det. Är det den delen av dig som när jag säger vi ska bli kompisar säger nej, det är redan fullt?
Då vaknar den till fullständigt och så bara stänga. En fruktansvärt social fobi. Det är det värsta jag vet. Det har inget med det att göra.
Nej, jag tycker det var...
Det är sant.
Mm. Min syster då, hon heter Elinor, och hon undrar, när du var liten, vad ville du bli när du blev stor?
Ja, alltså min pappa var ju pilot, stridspilot, och flög Viggen och sånt där. Mm. Och då måste jag säga att det var ju ganska coolt.
Mm.
Vi låg på en strand på Öland, jag och mina kompisar, när jag var typ 12. Och då sa pappa att han... Klockan 11.22 borde ni vara på stranden. Mm. Så klockan 11.22 så kom det 3 Viggenplan på så här 80 meters höjd över oss. Varav mittenplanet tippade med vingarna så här och vinkade. Och sen drog de på och flög iväg. Och jag var så här, pappa. Så det måste jag säga, det var jag sugen på.
Men ja, nu var du kanske för ung då, men jag tänker direkt här. Jag skulle dra dit brudar. Så jag skulle ragga med det där på något sätt.
Jaha, nej, det har jag äldre aldrig. Alltså jag är också sämst i Sverige på att ragga med tjejer.
Mm.
Jag hade en kort period när jag var nyskild.
Mm.
Och skulle ut på banan igen. Och Fredrik Lindström skulle lära mig att ragga. För jag visste inte hur man gjorde.
Nej.
Och han sa efteråt att det var att jag var en sån fruktansvärd katastrof. Att det var det sämsta när jag sett. att det var som en get på liksom en curlingbana. Så jag var helt värdelös. Jag såg inga så här tecken.
Nej.
Alltså vi var, du vet, i Västerås i en bar.
Ja.
Jag och han. Och då kommer det fram folk och sådär. Och jag pratade lite med de här tjejerna. Och så var jag såhär, nej men jag ska nog gå och lägga mig. Jag fick bara panik av allting. Jag är värdelös på det där.
Jag hörde, men det känns ju lite som att så här, man ska med Tony Irving ta med en på Finlands kryssning och ska man dansa med honom.
Ja.
Att det känns som att man blir väldigt självmedveten.
Exakt så.
Det måste vara väldigt, ja. Det är dåliga förutsättningar från början tycker jag.
Ja.
Men jag har ju också hört dig prata om att man gör ju tvärtom mot sina föräldrar gör.
Just det.
Och det kan man väl säga att du gör då.
Ja, så blev det ju.
Men är det en tonårsrevolt som du fortfarande lever
i? Nej, alltså jag tror inte jag hade så mycket tonårsrevolt i mig. Alltså det riktiga så här, det var ju, sen var jag färgblind och så här, kunde inte bli pilot så det går inte. Och sen är jag också jättedålig på matte, vilket måste vara bra på. Och så tycker jag det är tråkigt att springa 7 mil om dagen och sådär. Så att det var ju liksom ingenting för mig alls. Men då ville jag ju bli rockstjärna då.
Mm.
Det var ju plan A. Det här, så komedigrejen är ju plan B. Det är ju någon slags nödlösning.
Musicerar du någonting nu?
Nej, ingenting.
Varför då?
Nej, men det... Jag har tappat det för mycket. Alltså jag är för dålig, det är ingen kul. Det är igen det här 0-100.
Mm.
Ett långt hopp. Det gör jag inte.
Om du ska, kommer det bli en comeback med det också tror du? För din egen skull alltså? Inte...
Alltså jag har ju en fantasi. Vilket är, som jag skulle tycka var väldigt, väldigt roligt att göra. Att sätta ihop ett sånt här coverband.
Mm.
Där jag tänker så här att jag får spela bas eller gitarr. Och sen typ Per Nordmark på trummor.
Mm.
Och sen liksom någon Sarah Hot Nights Maria och sen någon, alltså Teddy Bear, Claes Åhlund på gitarr och sen jag och så Per Andersson så här, så något sånt där gäng.
Traveling Wilburys.
Ja just det, men så bara så här roliga människor. Och sätta ihop en timme covers och köra i Åre eller Sälen under en vecka. Det är som en fantasi jag har, att det skulle vara jätteroligt. Och bara göra såna 800 grader och oa hela natten.
Ah.
Och Breaking the Law med Judas Priest. Och så här liksom Ace of Spades med Motorhead. Och sådana där låtar.
Helvete vad trevligt det låter.
Och så bara så här, åka skidor på dagen med ungarna. Och sen liksom en timme bara ölröj. Det skulle vara jättekul.
Gud, hoppas någon av dem, om inte lyssnar, så hoppas någon av dem som känner liksom, ja, att det blir lite närmare sanningen.
Ja, det vore jättekul. Men alltså, där ligger min ambitionsnivå.
Mm. Det var ju
greppbar ambitionsnivå. Nåbar.
Ja, verkligen. Bara, det är väl Sahara Hot Nights Maria som är svår att få loss.
Ja, ja.
Marcus Wetterleinen undrar, vem är Sveriges mest underskattade komiker?
Ja, men alltså, Peter Wahlbeck. Mm. Tänker jag. Mm. Det finns säkert någon ny ball.
Mm.
Men då tänker jag, man är ny, då är man inte underskattad. Då är man bara inte klar än.
Nej, precis.
Alltså, du måste få jobba upp dig lite. Då. Men om man tänker på de som har jobbat upp sig, som är jätteroliga, men som folk inte uppskattar.
Men du pratar om Peter Wahlbeck 2022 då?
Ja, nu tänker jag det. Mm. Alltså de gånger... jag såg han uppträda i Göteborg för typ 2 år sedan. Och då var jag där på något jobb. Och så tänker jag, gå dit och kollar. Och då så... såg han att jag så hälsade på honom, så gick han upp och körde. Och så skulle det vara som att han skulle markera för mig så här: du ska inte lära pappa knulla. Alltså den där fick jag. Så han bara tittade på mig och bara, nu, håll i hatten. Och så bara dödade han.
Alltså
fruktansvärt roligt. Och det var bara jättegammalt, muggigt material som jag hade hört 100 gånger. Och det var ännu roligare än vad det har varit de andra gångerna. Han började berätta någon historia, så han bara gav upp. Åh, det är så tråkigt den här, så jag bytte han historia. Och han var så fruktansvärt rolig. Så tänker jag så här, ja, vad bra han är ändå. Han är bäst alltså.
Ja, men vad kul, vad glad. Det blir väldigt, ser man, för alltså, om man inte ser dem så ofta och ser vad hans bravader på internet, så är det att tänka att tåget har gått.
Ja, men igen, internet är inte verkligheten.
Nej, det där är en jättebra påminnelse.
Jätteviktigt att komma ihåg. Mm. Så jag kan ju också sitta och läsa hans grejer och bara skaka på huvudet. Men sätt han framför liksom 200 pers som vill bli underhållna klockan 10 ikväll. Mm. Han kommer leverera. Sen har jag ju sett honom var jättedålig också. Mm. Alltså, det är inget säkert kort. Men,
kanske måste vara där som någon form av...
Ja, så var det efter. Ja, du vet, kom inte hit, Schiffert, din jävel ska visa.
Daniel Melin, han undrar, mest kontroversiella åsikt?
Min mest... jag älskar kungahuset.
Mm. Okej. Okay. Ja. Vill bevara det?
Ja, jag är royalist.
Du är med i föreningen?
Nej, jag är inte med i någon förening. Men jag hävdar bestämt att det där är bland det finaste vi har.
Ja.
Och alla mina PK och woke politiskt intresserade kompisar tycker jag är helt om i huvudet. Mm. Men jag står fast för det.
Ja.
Det är nämligen så här att det är väldigt, väldigt svårt att bygga upp en sån här tradition. Och jag brukar jämföra kungahuset med folk som hänger upp en stor fin pepparkaka i fönstret under jultiden.
Ja.
Att hänga upp en stor fin pepparkaka, du vet, så här man hänger i sådär rött band i fönstret, är helt idiotiskt.
Mm.
Alltså du skymmer utsikten, det är mat som hänger där, som sen inte går att äta. Mm. Det är inte jättefint på något sätt. Det är egentligen liksom, det finns bara negativa grejer med det. Mm. Men det är tradition.
Ja.
Och det är tar väldigt lång tid att bygga upp en tradition. Det tar väldigt kort tid att ta bort en tradition.
Mm.
Och den här traditionen har vi hållit på med liksom i 1000 år. Mm. Och tragglat med. Och vi kan absolut ta bort den. Men då är vi liksom Finland.
Aha, inte.
Och då har vi någon sån där statsminister som ska åka och inviga någon fångstgrop eller vad fan det är. Alltså, och det kan man ju göra. Men det är någon sån här kommunaltant som ska stå där i någon landstingsfrisyr liksom. Och liksom klippa något band. Och så här, absolut, det kan man göra. Men det är inte samma sak.
Nej.
Och man ska vara försiktig när man tar bort så här traditioner, tänker jag.
Mm.
Och de är väldigt lätta att rasera. Väldigt, väldigt krångliga att bygga upp nya.
Jag har ingen speciellt stark åsikt, men jag tycker att ska vi ha det så ska vi ju inte... Då tycker jag inte att barnen ska gå på ur- och skuredagis. Då får vi för fan... Alltså, jag upplever att vi tummar för mycket på det också. Ska vi ens ha att en tjej får bli...
Jaha, du menar så?
Ja.
Ja, men det där är ju, det är grader i helvetet. Jag har ju inte så mycket åsikt om det. Jag tänker att de får bestämma själva.
Mm.
Men står fast för det här. Att den här kostnaden de har.
Mm.
Han var så väldigt rolig. Kungen är ju en rolig jävel också.
Mm.
Älskar kungen. Ja, de var, att de skulle få 14,5 miljoner mer i apanage eller vad det var.
Mm.
här för några veckor sedan. Mm. Och så blev man intervjuad och så frågade de så här, tror du inte att det finns andra barnfamiljer i Sverige som har större nytta av de här pengarna? Ja. Och han bara, nej. Det tror jag inte. Och jag bara, you go, kungen. Äntligen håller han inte på. Han orkar inte längre. Ja, det är klart att man kan se det från honom. Han bara orkar. Nej, jag tror att vi behöver de här pengarna mest. Och jag bara tycker, jag tänker att han har rätt också.
Ja. Ja, verkligen. Jag är helt övertygad om att per capita har vi liksom fattigast kunga. Eller, liksom, eller per, ja. Per BNP.
Ja, jag fattar vad du vill med det här. Alltså, vi har billiga kungar och drottningar i det här landet.
Statsministern tjänar inga pengar heller i ett globalt perspektiv. Nej, nej, nej. Tills någon annan säger någonting annat och övertygar mig så håller jag med dig till 100%.
Ja, men det är bara bensinsänkningen på 14 öre som de lyckades göra nu, de här blåbruna. Den kostar 7 miljarder. Alltså det är liksom det är 5 kungahus som vi liksom på den där 14 öre sänkningen. Kom igen, vi har råd med det här. Det är värt det. Det är väl investerade pengar.
Det är halva Liberias kungahus. Det är ingenting.
Ja. Herregud. Brunei. Alltså fatta vad billiga vi är.
Fan, man saknar honom. De hade en paraplyhållare, sultanen. Ja, som hade guldkläder.
Ja, ja. Tydligt.
Victor Bussell, han undrar, favoritlåt just nu?
I morse så dansade jag och min treåring till Men Without Hats. Safety Dance.
Okej, okay, ja.
Han älskar det, för då gör han robotdansen. Han har precis lärt sig att göra robotdansen. Och han står där i pyjamas och gör robotdansen. Alltså jag dör vad det är gulligt. Den är min absoluta favoritlåt just nu. Och Sammy dansar robotdansen.
Vad skönt också att det finns inte Crazy Frog. Som barn.
Det finns ju då, jag märkte mer så här, det är ju tredje gången jag har en treåring. Mm. Men ingången till musik är tidig 80-talssynt.
Okay.
De älskar det. Mm. Det är liksom så jävla rakt, starka melodier, Just Can't Get Enough, Take On Me, alltså den där typen av låtar som är så extremt melodistarka. Uh-huh. Kraftverks Man Machine skivan.
Okay.
Älskar dem och så bara We Are The Robots. Och de bara älskar skiten så här. Och det är liksom det är extremt välproducerat, enkelt, tydligt och sen liksom starka melodier och roliga ljud. Så ingången, tänker jag, är alltid tidig 80-talssynt.
Helvete, vilket handfast tips.
Ja.
Perfekt. Therese Danielsson, vad har du förstått lite för sent i livet att du lärt dig fel? Hon ger ett exempel. I hennes familj sa man omslagaren om fjärrkontrollen. Och i hennes kompis familj breddar man smör med sked.
Oj, oj, oj. Jo, jag trodde under väldigt, väldigt många år att elektronikkedjan on-off var ett ryskt familjenamn. Att det var familjen Onoff som jag hade, alltså som Romanoff liksom. Så tänkte jag tills någon på sa att det är on och off på de här grejerna. Då var jag som att och sen också den här reklamen flexibusitet. Fattade jag aldrig tills någon sa, alltså flexibilitet, fast man byter ut bil mot buss.
Nu försöker jag det.
Eller hur?
Jag tyckte bara det var dumt.
Ekmans buss flexibusitet. Och det var så här, vilket jävla dåligt ord. Ja. Flexibilitet, fast det är bussitet.
Den är för svår. Jag tycker det krävs så mycket som radiolyssnare.
Den är ju inte bra. Det är väl mycket det.
Okej, okay, ja.
Alltså, det är
en ordvits, men den är för...
Nej, den är inte bra.
Nej, men vad skönt.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag gick förbi en affisch, men då var jag ändå... gick i mellanstadiet, högstadiet. Och då stod det hur man lyckas i bussinessen utan att bli utbränd.
Bussinessa. Ja.
Men det ordet finns ju annars sedan inte.
Nej.
Alltså businessen är ju, alltså det är ju jättesällan man...
Ja. Jag hade också en buss alltid som gick förbi Märsta som åkte till en stad utanför Märsta som hette Abonnerad.
Mm.
Som inte jag visste var det låg.
Nej.
Tills någon sa att det stod abonnerat.
Alltså men...
ja, men var ligger det där Abonnerad någonstans? Alltså är det liksom uppåt Gimo eller? Ja.
Fan, de kör överallt. Det är busslinjer från Sverige. Alltså,
alla bussar, alla vägar leder till Abonnerad.
David, vilket minne får du vilja vråla ut i skam?
Ja, det här är ju 1,5 timme. Jag kan bara sitta och dra dem i ordning. Så här kan vi hålla på med det 1,5 timme. Alltså jag har jättemånga så här. Jag har ju som sjukdom där jag ska säga det ingen ska säga liksom.
Mm.
för att på så sätt hamna i centrum och bli omtyckt. Så jag vet alltså, hur många gånger som helst jag har sagt. Igår så fick min son en fin handduk för han ska flytta hemifrån i present. Och vi var på den här födelsedagsmiddagen. Och då hör jag mig själv säga, och vad skönt med en riktig runkhandduk som du verkligen kan. Och så alla bara tittat på mig. Jag bara, förlåt. Jag fattar inte för jag ska hålla på så här. Att jag inte kan bara vara glad. Jag måste hålla på. Och så här håller jag på hela tiden. Alltså det är bara jobbigt att ha i rum. Hela tiden håller jag på så här.
Gabbe, han vill att du nämner två personer som har betytt mycket för att du är där du är nu. Inte mamma. Figurer utan...
Inte mamma, men gärna pappa.
Ja, men han en del killar. Nej, men han förslag då är Mr. Miyagi. Eller folk som har inspirerat dig, ja. Vill han hellre ha.
Mm. Ja, men då ska jag säga, alltså bara i jobbet tror jag nu, jag tar bort alla familjesaker. Men i jobbet så är det Pontus Enhörning, som var då radiopratare och ståuppkomiker. Och när jag började på radion och var 14 år gammal så tog han mig under sina vingar och lärde mig göra radio och var väldigt var som en mentor för mig där. Mm. Och sen när jag började göra stand-up så fick jag åka förband till honom och sådär. Så han var verkligen en sån person som jag ska lyfta fram. Och Roffe Börjlind är manusförfattare och har skrivit massa böcker, deckarböcker med sin fru och sådär. Han skrev också för Lorry på den tiden det begav sig. Han gjorde ett tv-program med honom när jag precis flyttade hem till Sverige, jag var liksom 19. Och han var som en sån där, jag hängde inte så mycket med honom, han var sån jävla förebild hur han tänkte, hur han gjorde, hur han resonerade kring alla så här saker som jag har använt jättemycket. Så han har också absolut varit en förebild för mig. Mm. Så de, jag kan säga de två. Ja, det är många andra också, men alltså det är två viktiga.
Det var kul du nämnde här med Pontus Enhörning. Du kom ju ändå in i stand-up-svängen med och var liksom känd från annat.
Ja.
Det finns ju sådana diskussioner nu, så här, hur, om man har det lättare eller svårare och hur mycket förspänt man får, om man får gigga snabbare på rå fast man inte förtjänar, den typen av grejer.
Det är klart man får.
Ja, men visst. Men det kanske också finns nackdelar med att man blir avslöjad fortare.
Men det finns ju någon sån där sägning som är så här att, jag tror det var Seinfeld också som berättade om det där med att alltså, när man är i stand-up är så jävla rättvist, det är som boxning, att antingen så står du eller så faller du, och du förlåter, alltså om man tar en person som alla älskar, liksom, ja, men GV till exempel. Och ställer honom på Norra Brunn. Han skulle absolut få 5 minuter släpp. När alla var så här, bara glada att titta på honom. Så här. Men sen, är det inte kul så skulle folk börja titta telefonerna. Folk börja prata. Liksom. Alltså, 40 minuter håller, får man inte. Liksom. Och då kanske han inte blir bokad nästa gång. Så tänker jag att det är.
Jag har alltid valt att försvara dem så mycket som möjligt. Men min fråga är väl egentligen, känner man ett släktskap när det kommer... Alltså, tror du att du ömmar mer för den? Kan du ha Johanna Nordström igen då? Som kommer med ett typ av bagage som gör att man måste impa inför råpubliken direkt. Man kan inte gå ner till och vara anonym på Big Ben, liksom. Känner du igen dig i det? Eller var det inte så när...
Jo, så var det absolut när jag började. Att jag liksom... Jag var ju avundsjuk på någon som inte hade bagaget.
Mm.
Alltså jag stod och hoppade. Tänk om vad skönt om jag hade kommit från ingenstans och säga de här. Hur mycket lättare det hade varit.
Mm.
Men det är också lätt för mig att säga. Som glider in på en räkmacka från liksom Lille City i ryggen. Liksom.
Mm.
Så de som hade det från andra hållet tyckte nog att det var någon avundsjuka på mig.
Mm.
Så, här. Så jag tror att det är ömsesidigt. Men jag tänker att den här branschen. Det vi älskar med den är att den är så fruktansvärt rättvis.
Mm.
Om du är helt okänd och jätterolig så kommer du inom 2 år vara känd i hela Sverige.
Mm.
Om du bara nykter och dyker upp i tid och inte liksom håller på att tafsa på folk backstage och liksom snor pengar från folk och sådär. Mm. Och är jätterolig så kommer du vara störst i Sverige.
Mm.
Så enkelt är det.
Mm.
Och det spelar ingen roll vem du är. Det är så kul att titta så här. Jag var i Göteborg och körde på något ställe. Och så sitter man där bak och så tittar man på det här gänget. Det är liksom en kort, svart, lesbisk tjej. Och det är någon jättelång bokförläggare. Och sen är det en kille i en rullstol. Och sen är det jag. Och sen är det en liksom en harmyn. Och sen är det vi som är kvällens underhållning. Mm. Liksom så här. Det är bara som jävla spektra. Liksom. Och det går inte. Och så tänker jag så här, det är för att den här branschen är så jävla rättvis. De roliga får vara med.
Mm.
Så är det.
Ja.
Och du kan ha några jävla tips och tricks och liksom så här, som kan göra att du blir liksom, det går lite fortare för dig och sådär.
Mm.
Men är du inte jätterolig så kommer du ramla tillbaks till din plats i hierarkin. Alltså, jag tänker att den här branschen sorterar ut sig själv väldigt, väldigt tydligt.
Du får säga vad du vill. Men jag har i alla fall blivit kompis med dig nu.
Ja.
Du får hacka i dig.
Ja. Ja, det är noterat.
Ja.
Ignorerat. Förlåt.
Nej,
jag säger det, ja. Ni som lyssnar. Jag är inte ett svin. Nej. Jag försöker bara vara rolig här.
Ja, din terapeut nickar nu. Det är precis, det är sköldpaddan som talar.
Ja.
Det är inga problem.
Nervös.
Tack snälla för att du tog dig tid.
Ja, det var jätteroligt.
Ömsesidigt. Och hjärtinligt god jul.
Detsamma.
Ja, hörni, kära ni. Det där var Mina vännerboken med Henry Schiffer. Och det där var också 2022 av Mina vännerboken. Trodde ni, vi har ju ett segment kvar på detta sista avsnitt. Det är Bysell-segmentet, döpt efter patronen Victor Bysell. Och det är här, till tonerna av musik, som vi hyllar de som hyllas bör. Och de som hyllas bör är de som har varit fullfjädrade 50 kronors patrons eller mer i 3 månader eller mer. Njut. Erik Nilenberg. Sebastian Ruttelin. Maria Strängberg. Lars Lindqvist. Jonas Monsen. Joakim Martinsson. Viktor Bäckåsen. Henrik Isaksson. Cecilia Isaksson. Superhamster. Carl Martin Polnov. Robin Johansson. Daniel Enander. Stadens kafferosteri. Anna Södertörn. Per Hultman Boje. Kristoffer Esping. Pauline Kullberg. Mikael Konradsson. Tobias Olsson. Erik Fröderberg. Twisted Christer. Filip Axelsson. Andreas Eriksson. Jonas Udén. Mange B. Julia Helén. Mikael Wester. Peter Axling. Daniel Melin. Och podcasten Värvet. Älskar er. Tack för i år. God sport. When you say that what we have is dead as disco, then your attitude pulls out before you arrive. Now I'm out of the tracks and I'm running a serious risk of being dead for longer than I'll ever be alive. Lose control.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.